Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den senaste icke forwarden som vunnit Ballon d'Or.
Oj, 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 ja. Den är svår.
För oftast är det ju då...
Det är
självklart. Men Beao så där från Liberia till exempel. Och Carl Heinz, han var ju duktig ändå. I en match mot Argentina 98.
Men vem är det? En back som har vunnit Ballon d'Or?
Jag tror icke forward.
Jag tror att Cannavaro har vunnit faktiskt 2006, ja, när Italien vann.
Men den senaste?
Ja, men det kan det vara Cannavaro då? Eller har du koll på den där eller?
Jag har
koll. Ja, men det är inte... Vänta då.
Det är ganska lätt.
Det är det.
Det är mycket lätt.
Där borde vi kunna ta.
Mycket lätt.
Nej, men jag tror att det är Modric.
Absolut.
2018.
VM-18, visst.
Ja, just det.
Ändå värt en liten halv applåd för mig nästan.
Ja, ja.
Hela applåd, sa du.
Vad sa du?
En hel applåd.
Ja, hela applåd.
Jag kan inte kolla en klassiker. Jag tar lite kolla.
Ja, gör det. Gör det.
Kolla du sen.
Ska Olle ta en Cola Zero här med lite till tungt till. Och hur brukar du vilja blanda dina då, Olle? Är det 80-20 eller?
Jag blandar nog 60 Jack Daniels 40. Jag är 70 Jack Daniels 30.
Det är 20-80, säger.
Ja, jag hade nog blandat motsatsen, var 90-10.
Ja, men nu är du inte jag.
10-90.
Jag är väldigt förtjust i Coca-Cola, ja.
Ja, jo, jag vet det. Ja, hallå, så här pratar jag idag. Trallala, trallala, trallala.
Bra, men då kan vi klippa in det med Ballon d'Or sen. Det blir alltså utmärkt. Kan du göra lite notering? Ja,
Jack Daniels smakar inte så illa som man tror att det ska smaka.
Nej, smakar väl banan, va? Är inte det bananlikör på något sätt?
Jag testar micken. Nu låter det bättre faktiskt. Kan du höja lite
säg till?
Höja lite till så låter det bättre.
Glamrockare i USA, de vill nog inte veta av att det smakar att någon säger
det
smakar banan.
Suveränt.
Motley Crue till exempel. Suverän. Om du skulle säga till dem att det smakar banan, då skulle de aldrig mer dricka. Ja, de skulle bli ledsna.
Det är väl typ majs... Det är väl bourbon, är inte det?
Ja, kanske.
Men är det suveränt?
Det är också
suveränt.
Det är också Lynchburg i Tennessee.
Oj.
Det är där de gör allt. I Tennessee, Connecticut.
Och du kan?
Nej, ah, jag kan inte.
Vad gör de där så?
I mellanvästern att de gör whisky och bourbon.
Jag
vet inte om det är... Jack Daniels är faktiskt whisky.
Ja, det tror jag.
Det är ingen bourbon. Det är alltså inte gjort på majs.
Nej, fast den är amerikanskt.
Men bourbon är bara när det är gjort majs,
tror jag. Okej, för jag trodde att bourbon var amerikanskt. Men det kan det ju vara förstås. Men du har fått lära mig något idag också. Låter det bra?
Vet man det också, visst.
Jag tycker det var bra foto det förresten. Vill jag framföra till. Det var bra foto det.
Ja. Jag sa det också här, det är bra idé. Bra idé sa jag så också.
Det blev
Jag tror det kommer finnas ganska många coola bilder där.
Det tror jag också. Och så kan man få lite bilder kan man ha både som stockfoto och så annat kul.
Kan man ha.
Så där då så jag tycker att vi without further ado.
Fråga bara, pratade vi om längdåkningens situation förra veckan? Gjorde vi inte det? Nej,
gjorde vi inte.
Skulle man kunna göra idag då? Ja, vi får se.
Absolut märkt. Mats.
Mm?
Det är dags för vad då?
Det är dags nu, ja, för min gimmick här. Ja. Nu vet jag att vi heter allt ni bygger upp ska vi meja ner.
Med?
Ja, det är Prova Antell och Florens Valentin.
Alltså Mats, du är så nära nu. Om du byter ut niet på dom.
Nej, men det är inget bra om jag säger helt rätt. Då är det ingen gimmick längre.
Det är innehållskonnoissören.
Ja, visst. Nej, det ska vara tveksamt.
Vad vore världen utan Florens Valentin? Mycket tråkigare tycker jag.
Ingenting
faktiskt. Men Mats Sandberg, välkommen.
Tackar.
Hur mår du?
Ja, idag är det inte så bra. Jag har fått en fot- och tåskada.
Just, vad är det som har hänt? En inflammation, va?
Alltså, innan man svarar, bara säga att det ser lite roligt ut. Det är ju inte så roligt förstås, men det ser roligt ut för att du har klippt upp skon. Alltså, så att man ser strumpan genom skon. Du har klippt sönder dojan.
För mig fanns inget alternativ. Att få ner foten i en sko, omöjligt. Alltså, verken överstiger allt
det
tänkbara.
Men det var ju ett par fina så här ekodojor. De kostar ju säkert 1500-1600 spänn.
Ja, men vad gör man inte?
Men du fattar att om du går förbi en sån här dagisklass som har sån här likadana västar och håller ett snöre som ska gå, och så tittar de och ser din sko, då kommer fröknarna att få förklara att den här gubben är en sån här konstig gubbe.
Ja,
vad gör man inte?
Den här gubben kanske inte har något hem att bo.
Nej, precis. Han kan vara snäll ändå.
Och så hoppar han in i sin Merca som man har då sen.
Hemlös, men snäll.
Hemlös, ja, snäll, men ändå pengar uppenbarligen.
Och duktig på Lova Antell.
Ja, fantastisk på Lova Antell. Och att vara med Så mycket bättre.
Ja, just det.
Olle Palmlöf, hur mår du?
Bra, jag har haft ont i en axel en längre tid. Testade att köra badminton, som är väldigt påfrestande för axeln. Och kunde inte köra riktiga smashar, men jag körde stoppbollar längd och direkt för att vinna. Så att, det är bra.
Mötte du vår kollega podd? Snett inåt bakåts, Emil.
Det var just Emil Eriksson jag mötte.
Men du är bättre än honom alltså?
Ja, det är klart, jag är bättre än nästan alla. I alla racketsporter skulle jag säga.
Det skulle vara kul att möta dig nu.
Det tror jag inte du skulle tycka.
Men till skillnad från mig då. Alltså, jag skulle vilja vinna matcher. Kan jag säga.
Har du vunnit en match en gång?
Jag skulle vilja vinna en match.
Ja, men har du vunnit en match någon gång?
Ja, alltså i pingis då, men, och tennis. Men numera så skulle jag vilja vinna.
Det är grejer i sportvärlden. Och jag vet att du, Olle, hade någonting på längdåkningen.
Jo, men alltså nu ligger ju Kalla av till slut. Vår främsta kvinnliga olympier faktiskt genom tiden. Nu lägger hon av till slut. Det är inte en sekund för tidigt.
Det är väl dags, va?
Ja, och sen lägger också Johaug av.
Mm. Det känns mer oväntat, tycker jag.
Jo, ja, men lite. Men hon har ändå vunnit allt. Det var OS hon inte hade fått vinna. Nu har hon har
gjort så mycket.
Ja, och sen så då, de är borta. Och på damsidan så har det bara varit Norge och Ryssland. Ryssland är borta. Norska damerna, det finns ingen bra kvar när Johaug är borta. Vad finns det kvar? Här sidan, ryssarna och Norge är bara de som kan konkurrera. Ryssarna får inte vara med. Norge är ju bara han Hösflott Kläbo, dubbelnamnet.
Mm-hmm.
Sen är det inte så mycket mer. Och i Mellaneuropa och i Sydeuropa så är det ju de bästa skidåkarna nu, till skillnad från för 20 år sedan, de väljer ju skidskytte.
Det är mycket större i Tyskland bland annat.
Jo, men det har blivit så.
Men det här luktar ju faktiskt internationell bandy. Det osar internationell bandy det du pratar om.
Ja, visst gör det.
Alltså ryssarna är borta, vad är då kvar?
Ja.
Bara Sverige.
Ja, och då,
för Finland är också borta, så att, alltså prestationsmässigt, så att det finns bara ett land kvar, nämligen Sverige. Som i damskidåkning. Ett land kvar, Sverige.
Ja, och då vill jag komma in på framtiden för den här så anrika sporten längdåkning som är så otroligt rolig att kolla på. Framförallt när det tidigare var individuell start. Men vad kommer det bli nu när ingenting kvar? Och dessutom inte sänds på SVT utan på Viaplay-kanalerna. Alltså, vad säger ni? Kommer det ut? Eller vad kommer
hända? Jag tror att det är så här att Sverige har ju alltid inom sig, inom svenskarna, att vi vill vara bäst. Alltså. Och då söker sig de till grenar där vi är bäst på tv. Man vill kunna jubla som man inte gör så många grenar numera. Men i damskidåkning så är vi ju då, det är verkligen klackarna i taket. Så att det tycker nog de lite äldre tittarna och även de medelålders tittarna tycker om det, att Sverige vinner ordentliga segrar i världscupen på skidor, så att det kommer att bestå.
Jo, men om man ser också till vad man ska säga, längdåkningens storhet som sport, så det är väldigt många, oproportionerat många som har begåtts med bragdguldet till exempel, om man jämför på alltså, vilken konkurrens det är världen runt. Om man bara tar bordtennis nu till exempel, Mattias Karlsson för några år sedan som fick silver i VM och Knut Ruus Møregård, de är inte ens nära, men bordtennis, pingis är ju en världssport, otroligt mycket svårare än att vinna en stafett eller något sånt där.
Men det med skidåkning, det kanske inte har med Gustav Vasa att göra direkt, alltså skidåkning, men det ligger i det svenska DNA i folksjälen sedan gammalt, och det går tydligen på något sätt i arv, även om vi är urbana nu. Så att skidor har en stark ställning i det svenska medvetandet.
Jo, men om det bara är Sverige och Norge kvar, alltså vad kommer hända? Nu får du faktiskt säga det, Jesper. Vad kommer hända? Du får titta i kristallkulan.
Ja,
vad kommer hända med längdåkningen?
Jag tror att längdåkningen kommer att fortgå i Sverige. Jag tror att gemen lyssnare eller tittare på sporten som inte är lika cyniska som vi kanske. Det känns att vi är mest cyniska i den här trion. Jag, Olle, är mest cynisk och sen kommer jag. Och så kommer Mats.
Ja, men jag är också cynisk. Nej, men, kan inte jag vara cynisk? Jag vill också vara cynisk.
Nej, men Mats är någon form av ljus i det här mörkret som är. Vi och Olle är väldigt snarlikt cyniska. Jag tror att gemene tittare tycker att det är ganska kul att vi är i toppen. Så i Sverige tror jag sporten kommer fortsätta. Men däremot, då är som vi slår nya rekord i Vasaloppet varje år. Så att längdåkningen står nog stark i Sverige. Jag håller dock med om att jag tror att sporten som sådan... ju mindre pengar det blir, desto mindre intressant kommer det bli för många också.
Jo, visst är det
alltså
så.
Alltså även ute i Tyskland, Italien.
De väljer ju skidskyttesponsorerna då i Mellaneuropa.
Precis, där pengarna finns.
Tyskland,
där.
Ja, och det har ju blivit så. Jag pratade faktiskt med Wassberg en gång i tiden, känn på den. Om längdåkningens framtid. Det var alltså innan Marcus Hellner slog igen, när Sverige hade en liten svackare, före Hellner Olsson. Och han var ju orolig, för då var de startade med, de började med massstarter istället. Vilket han förstås var jätteupprörd över. Men enligt Wassberg så berodde det på att tv-tittarna i Sydeuropa och Mellaneuropa förstår inte om de tittar på ett lopp där inte den som går i mål först vinner. Förstod inte det, och det är väl ett sorgligt kapitel.
Ja, Mats. Du har tankar kring allsvenskan i fotboll. Det har jag också. Olle kanske har någonting också.
Ja, alltså, Mats har inte bara tankar. Mats har facit. Jag kan möjligtvis ha lite förutsägelser, men han har ju facit.
Ska vi börja med att du får säga ditt i så fall, om du ska förut...
Ja, jag är inte tillräckligt kunnig, så jag kan inte säga alla platser. Men jag kan säga att Örebro kommer komma tillbaka till allsvenskan.
Alltså gå upp från Superettan.
Ja, det kommer de göra.
Man åkte ju förra året.
Så vet jag också att AIK kommer... ha ett tråkigt anfallsspel och bra försvarsspel, för så är det alltid.
Så, ja.
Och sen tror jag att Hammarby kommer gå bättre än vanligt. Jag tror Hammarby kommer komma topp tre på riktigt den här gången. Och sen tror jag det står mellan Malmö och Djurgården det här året.
Och vad tror du, Mats? Mats vet.
Ja, jag tror också, alltså Malmö-Djurgården toppkandidater naturligtvis. Och Malmö har nog många förespråkare i kraft av sin historia och tradition, men tittar man på Djurgårdens trupp nu inför starten den 2 april så har ju Djurgården ett jättebra lag. Och de utklassade ju Malmö i kuppen, semifinalen. Dock vann Malmö med 1-0, men Djurgården var mycket bättre som lag men missade målchanserna. Om man tittar på konkurrenten AIK då, så har ju de inte... John Guidetti då.
Mm. Ja, det kom ju som en nyhet av Disco att han var klar, men sen så var det lite tyst efter det, fast han brukar ju inte ha fel, så han kanske är klar.
Jag tror det.
Han blev väl klar i sommar, var det inte det som var...
Alltså, Guidetti är nog bränd utomlands. Han är för långsam för internationell fotboll, och det står honom enormt mycket i fatet. Han var ju en 15-årig fantom i BP länge som spelade på en hög nivå men har stannat utvecklingen, så att han väljer och gladeligen AIK, tror jag. Men AIK har utöver det ganska få nyförvärv, och jag tror att AIK kan bli topp 4 eventuellt, men inte vinna, det tror jag inte.
Jag tycker AIK har sett oförskämt bra ut på försäsongen, tills egentligen Malmö-matchen, där tycker jag Malmö var bättre. Men jag tycker om ändå Bahou som har sett väldigt stark ut. Kommer dock gå i sommar. Det handlar mycket om sommaruppehållet nu också. Som vanligt. Det är en allsvenska innan sommaren. En allsvenska efter. Så är det ju alltid. Men...
AIK har ju ett bra lag. De kommer tillhöra toppskiktet naturligtvis. Men de har nog inte det lilla extra som behövs för att vinna titeln. Jag tror inte det.
Nej, de har aldrig målskyttar. Men har jag sagt förresten att John Guidettis pappa Mike Guidetti var min gympalärare i gymnasiet.
Hoppas.
Så trevligt. Tack så mycket. Tack så mycket.
Han var inte så trevlig, va?
Jo. Han gillade de som var bra.
Han kan vara trevlig ändå.
Låter han den värsta typen han lär.
Ja, jo,
han kan vara trevlig ändå, upprepar jag.
Alltså, han gillade dig.
Ja, han gillade mig. Han sa så, vi hade en volleybollmatch med några lärare mot några elever. Då sa han så, Olle, törs du sätta din femma på seger eller förlust i den här matchen? Och då sa jag, självklart, för jag trodde vi skulle vinna. Och sen vann vi. Så att jag fick ju min femma. Jag vet inte fan man skulle ha sänkt mig annars. Men, ja, men han var ganska rolig, det var han.
Ja, det låter kul.
Många tror ju också kanske på Elfsborg. De är ju också duktiga i toppstriden. Och de kan nog göra livet surt för många av topplagen, det tror jag, Elfsborg. Ett ganska bra lag också, anno 2022. Norrköping, inte så bra kanske.
Gick bet på Aksabanovic, som gick till Djurgården.
Precis.
Han har inte så mycket klubbhjärta, den killen, du.
Nej, han har ju liksom ingen klubb i Sverige riktigt, vad jag förstått.
Eller så har han inget hjärta.
Han kanske inte, eller inget
Riddar Kato.
Han har verkligen klubb eller hjärta.
Riddar Kato.
Nej, så att Haksabanovic, det var ju en, även om det kanske kostar mer än att smaka eventuellt för Djurgården, så är det ju ett power move, får man säga.
Så kommer han
Djurgården.
Kommer han i stöten, så är han ju en potentiell stor spelare i Allsvenskan, absolut.
Vad händer med Kujovic, som ju var mål, alltså han vann ju skytteligan i Allsvenskan åtminstone en säsong, och sen så, till och med landslagsspelare och sen proffs utomlands, så kom han tillbaka, så kom han till Djurgården, alltså han fick ju knappt spela någonting, och nej, nu för, lägger han av nu?
Jag ska veta, eller jag som är Djurgården, jag tror inte han är kvar i truppen, och även om han är kvar i truppen, så han spelar ju ingenting. Han är ju petad av Kalle Holmberg.
Men för åldersstrecket eller?
Men han har ju aldrig levererat utan Jan Andersson egentligen.
Nej, så är det kanske.
Men man kan säga så här också, att de som bränner sig utomlands som proffs och som inte är så begåvade, de blir ofta, ja, de blir sämre sen faktiskt. Nu är Kiese Thelin ju tillbaka i Malmö till exempel. Han gjorde ju målet nu senast mot Djurgården. Men Toivonen kom tillbaka och misslyckades i Malmö förra säsongen, gjorde han.
Jo, men han var väl skadad hela tiden.
Skadad, ja, misslyckades. Men så att det är nog svårt att komma tillbaka efter en proffskarriär, tror jag. Som
har framförallt har man inte fått spela på fyra år.
Ja, som John Guidetti, hans karriär är misslyckad. Så att det är svårt att lyfta kanske även om det är allsvenskan när man kommer hem, tror jag.
Men Kujovic är också spelare som, han är ju bara bra i boxen. Mm. Han är inte så bra i spelet. Nej. Utanför box, vilket jag tycker Kiese är en bra värvning. Alltså,
för
Malmö som har levererat alla år efter år. Bra på huvudet, bra skott.
Ja, han gör ju mål. Snacka om att AIK skulle behöva honom.
Ja, också med mycket bättre djuphet och springer mycket. Alltså, ja, AIK hade verkligen behövt Kiese.
Du är ju begränsad om du är en Gert Müller. Alltså bara straffområdesspelare, så är det verkligen. Det är lätt att ta bort en sån där kille. Du måste ju ha flera förmågor på planen. Nu i alla fall, du måste kunna även hämta bollen lite längre i banan faktiskt.
Ja, och sen spelar ju inte Djurgården riktigt ett spel primärt på anfallare. Anfallarna har ju aldrig gjort mycket mål i Djurgården sista under Kim och Tolle. Det är ju egentligen bara Boja Turay som gjorde 15 mål. Men sen förra året så anfallare gjorde väl tillsammans 10 typ.
Mm-hmm.
Och ett total katastrof med Kalle Holmberg.
Katastrof.
Kalle Holmberg spetsen, ja.
Men jag tror ändå på Djurgården.
Edvardsen kommer
som,
göra mål.
Som jag sa förut.
Ja, precis. Djurgården har ju värvat in Edvardsen som igen, tycker jag, också har visat det.
Stackars Degerfors, att det ska vara så.
Det är
att
också, det är också en kille, en problemkille tidigare, Edvardsen. Jag vet inte, han måste komma i rätt omgivning, tror jag. Det kan bli en flopp och det kan bli en riktig flipp.
Det är precis kommit till det. För pengarna så är det en bra värvning. Kostar bara 5 miljoner.
Ja, man kan också läsa framtiden så här, och en sån bra försäsong och sen låste det sig.
Ja, men han har varit bra försäsongen.
Så är det.
Och du kan låsa sig totalt. Men han har också börjat med att han står framför läktarna och uppviglar och håller på.
Alltså, ja, det där låter ju inte bra.
Det är ju larvigt. Alltså, jag
skulle nog tippa att han blir något av en flopp. Skulle jag tippa så här före starten?
Jag tror att han gör 8-10 mål. För att han har också bara varit bra hittills på Stora Valla. Alltså Degerfors hemmaplan då. Och gjort målen
många
där.
Många behöver ju självförtroendet för att lyckas i fotboll. Att våga liksom som en forward och göra de här dribblingarna som Sancho gjorde med Manchester United. Mm. Alltså att han var ju misslyckad de första året i United, men sen fick han förtroende och vågade då göra dribblingar och är nu en startspelare och sådär. Så det behövs så lite för att självförtroendet ska lyfta en spelare av den typen.
Ja, det som är positivt med Edvardsen, om man ska ta honom som skolexempel här, han är ju absolut inte bara en boxspelare, utan han är ju lika duktig på spelet utanför boxen.
Sista han var på futsal också, sägs det.
Det kan
man säga. Nej, men han har ju spelat futsal. Visst är det så?
Ja, det visste jag inte.
Ja,
det ser ut som han suttit i fängelse.
Ja, jo, visst gör det så.
Titta på det helt enkelt. Nej, men han är ju duktig. Han har ju bra skott utifrån också. Och han gillar att hålla i boll och inte rädd för att liksom...
Jag hoppas han lyckas.
Men vi har två stycken potentiella rubriker. Alltså, Strandberg hävdar Djurgården tar guldet.
Ja.
Strandberg hävdar Edvardsen floppar. Två stycken.
Ja, men så är det. Det är mitt stalltips.
Ja, trevligt Mats tycker jag. Och ska vi ta botten lite också? För jag tror ju att det här blir Varbergs lilla år. Jag tror att de åker ut.
Men de har väl kvar Jocke som tränare?
Jocke Persson. Ja, Jocke Persson är kvar.
Ja, alltså, han kommer se till att de klarar det, för han är så jävla bra.
Ja, och de som har gått upp då, för jag tror att Värnamo nämligen är en riktigt pigg nykomling. Det är mitt tips. De var bra redan i Superettan i fjol.
Det kan bli ett nytt Varberg kanske.
Ja, men jag tror att, jag tycker att när man ser...
Det kan bli ett nytt Mjällby kanske.
Ja, mer nytt Mjällby i så fall.
Mjällby.
När Mjällby spelade rolig fotboll.
Ja, just det.
Men Mjällby 2022 tror jag nog kommer att... tvingas tillbaka till grunderna. Jag tror att de får jättesvårt att hänga med efter säsongen som ändå var bra förra året. Men det laget som är dåligt är Sundsvall. Sundsvall kom precis.
Sundsvall är dåliga.
Jag vill bara säga, Viktor Claesson som nu är tillbaka från ryska ligan, han tränar med Värnamo. Hans alltså, barndomsklubb.
Nej, han tränar med Djurgården.
Viktor Claesson, gör han det?
Ja, han har varit och tränat med Djurgården.
Okej, det visar bara mer hur litet hjärta han har. För jag menar, han är uppväxt i Värnamo. Värnamo går för första gången upp till Allsvenskan. Han har tjänat pengar som gräs. Han behöver inte mer pengar. Han kommer snart åka ut i proffslivet igen någonstans. Kan han inte vara där halvåret i Värnamo? Jävla småjävel.
Det som är styrka med Värnamo är att de är smålänningar. Ja. Alltså smålänningar är någonting alldeles extra. Så att det håller jag verkligen med om. De kan verkligen göra ett resultat. Småland är jättebra.
Jo, men är det inte konstigt om inte Viktor Claesson kör ett halvår i Värnamo när det är hans barndomsklubb? Eller?
Jo, men jag tror att han går till antingen Djurgården eller Elfsborg. Uppenbarligen
om man då tränar med.
Om man går till Sverige, för det kan också
bli. Ja, men är det konstigt? För fan, han är ju fostrad där. Kan ta igenom ett halvår?
Jo, jag tycker det.
Han är klar ekonomiskt.
Men vi har då en kille som är en stjärna i Krasnodar och svenska landslaget som heter Viktor Claesson. Och jag tror att han...
Du blir förbannad.
Jag tror inte han nöjer sig med Värnamo riktigt. Det känns inte.
Nej, jag tror att han, precis, för att han är bara 29 och han har ett par år till i sig, och då tror jag att han känner att det är en för stor karriärsdipp faktiskt.
Ja, men jag vet inte om hans farmor och farfar och morfar lever. Då kanske han kan hälsa på dem och spela lite fotboll. Ja, men han kan väl vila ett halvår.
Det finns andra värden i livet.
Precis, så fan, jag tycker det är konstigt.
Men du måste nog vara en gedetti för att liksom vända hem utan problem, tror jag, efter ett misslyckande. Men alltså, Claesson har varit duktig i Krasnodar.
Ja, jätteduktig. Han var skitduktig.
Så att han är nog van ändå vid att spela på en högre nivå och nöjer sig inte med annat, tror jag.
Nej.
Vi får se vilket lag Viktor hamnar i till sist. Och det står ju så här då att han berättar att han bor ju i Sverige. Och han skriver för 2 dagar sedan då, eller skriver gör inte han, utan en journalist har skrivit om honom, att jag utsluter ingenting. Så det är liksom inte klart än.
Väl talat, Claesson.
Sen har han faktiskt tränat med Värnamo också. Så han tränar
ja, men det är klart, du sitter och ljuger.
Man har tränat både med Djurgården och Värnamo.
Ja. Två rubriker. Först Strandberg. Djurgården tar guldet. Edvardsen floppar. Hur skulle den rubriken låta från honom?
Olle rasar.
Nej. Men jag utesluter ingenting. Han är så tråkig.
Ja, jättetråkig. Han ser ju väldigt tråkigt också. Oh. Man säga. Ja, men hur som haver. Jag tror att det blir Djurgården-Malmö i topp. Tror jag. Hammarby tror jag inte riktigt på igen.
Alltså... Hammarby är alltid Hammarby.
Att de lyckas alltid hitta en väg.
Att förlora, ja.
Ja, alltså, det är faktiskt helt
otroligt. Hammarby med i toppstriden med något undantag. Hittar de alltid fenomenala möjligheter att förlora.
Ja, men nu tror jag... Bra värvning av han, Sadiko heter han, va? Som jag tror på. Men det spelade ingen roll, för man tog in Fjolsson i fjol då. No pun intended.
Hette han Fjolsson?
Han heter Fjolsson, ja, precis. Okay. Så det är lite kul. Men som man trodde då skulle vara... En stabil back. Det spelar ingen roll, för att det är systemfel i Bayern, tyvärr, i deras defensiv. Nu tycker jag dock att den här Cifuentes, som han heter.
Ja, de slipper ju den tränare som nu är i Malmö. Det är väl skönt?
Ja, precis. Nu verkar de ju ha fått ordning på lite grann på försvarsspelet
i
alla fall.
Men kulturen i Hammarby motsäger ju toppplacering egentligen. Det gör det ju faktiskt. Hammarby är ofta andra värden än de här professionella fotbollsvärdena faktiskt. Det var säkert jättetrevligt i Hammarby. Det är ett kamratgäng.
Jo, men det var silver 82 och så var det väl guld 2001.
Med Kratz då, ja. 2001, då de förlorade sig fram till guldet, ja. De gjorde allt de kunde för att förlora guldet. Ja. Men de andra lagen förlorade ännu mer i toppstriden på hösten faktiskt. De misslyckades men vann ändå, så var det faktiskt. Men Hammarbys kultur är ju väldigt positiv och det, men det passar inte för guld.
Nej, jag tror inte på guld i år eller för Bayern. Men jag tror ju, tyvärr säger jag då, jag tror på guld för Malmö i år igen. Men jag hoppas ju på mitt Djurgården. Men är lite kritisk till Kim och Tolle. De är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men de har gjort jättebra med den truppen de har.
Och de är AIK här framförallt.
Det är de också. Men de har sällan en plan B. De har lite svårt att ändra spelet. Men ändå väldigt, såklart väldigt nöjd med dem, ska jag säga. Ja, vi går vidare,
tycker
jag.
Hur är Kim egentligen? Är han så arg som han ser ut?
Det får man nog
utgå ifrån.
Det får man utgå ifrån, ja, precis.
Han var bra på era mål.
Kallbra, va? Så där hörni. Och ni lyssnar på Gott Snack Sport. Och nu har ni tagit tid, så visste ni väl kanske redan om det. Sitta med Olle Palmlöf och Trivs och Mats Sandberg. två legendarer från Radiosporten och P3 bland annat. Titta på Olle. Radiosporten Mats.
Oh, ja.
Gjort massa grejer på SVT också. CP-magasinet, Olle.
Precis.
Kan du berätta lite om CP-magasinet, vad det var från
till? Jo, det var ett program. Det var ett program. Först skulle det heta Mongo-magasinet. Det tycktes upp kepsar och sådär för att det skulle heta det. Men sen ansågs det för OPK och så blev det CP-magasinet. Som vi nu aldrig, det hade ju inte fått heta det nu. Men det var ett bra reportageprogram i början av 2000-talet. Som skulle handla om funktionshinder. Och sen så blev vi nominerad till Stora journalistpriset. Och som alla som har sett Oscarsgalan vet ju om att så fort det är någonting som är åt det hållet så vinner man ju. Så att det är klart att vi vann Stora journalistpriset.
Ja, ni vann Stora journalistpriset.
Jo, men det förstod vi ju. Alltså det var ju inte för... Programmet var visserligen bra. Men,
bra för namnet,
eller? Ja, men det, jo, ja. Eller ämnet snarare.
Vilka fler var med i...
Ja, det kommer jag inte. Ja, med i programmet.
Alltså i programmet.
Är det ingen som vet. En som är Jonas Franksson som var programledare. CP-skadad, jättetrevlig. Sitter i rullstol och sen... Ja, så var det en producent som heter Marcos, trevlig. Men...
Och vadå, var alla?
Jo, men det har ju en massa reporter som hade olika funktionshinder.
Ja, okay.
Och där fick man lära sig sådana saker som att man är alltså inte rullstolsbunden som alla sa på den tiden. Jag är inte bunden, man är rullstolsburen, alltså sådana grejer.
Det är också sanning modifikation.
Det kan det vara. Sen också så att ordet handikapp, det är inte rätt för att handikapp, om man går in i ett mörkt rum och någon som är blind eller synskadad och någon som inte är det, vem är det som är handikappad då?
Ja, just det, för man är ju så ofta i mörka rum.
Ja, men lite så.
Men rullstolstennis låter ju som att man behöver tåla mod verkligen. Alltså, jag beundrar rullstolstennisaktörer verkligen.
Bara just rullstolstennisspelarna?
Ja, alltså, jag beundrar dem verkligen för att...
Nummer tre, alltså Mats Strandberg hatar rullstolsbasket.
Rullstolsbasket är mycket, mycket enklare, alltså... Spela tennis i rullstol. Tennis är svårt ändå och i rullstol. Jag beundrar rullstolsspelarna tennis.
Har ni haft någon koll på SHL-hockeyn?
Ja, såklart.
Ja.
Det stundar ju ett kval här nu.
Mm.
Jag tycker vi börjar i kvalet och slutar vi med slutspelet sen helt enkelt.
Du menar Timrå och Djurgården helt enkelt?
Ja, vad tror vi? Vad blir det?
Jag tror Djurgården har en större potential en Timrå. Jag tror SSK grejer Troja Ljungby i negativt kval i
hockey. I allsvenska
kvalet. Ja. Så att SSK och Djurgården går samma väg. De klarar sig kvar, tror jag.
Det tror jag också.
Jo, men Djurgården har ju ett helt annat lag nu än i början av säsongen. Och alltså många, många spelare som är bättre än de som har fått kicken. Det var kul faktiskt. Vi hade i vår skårsklubb, Stockholms skårsklubb, så var det en amerikanska som kom helt plötsligt och var ganska bra på att spela. Alltså bättre än de bästa kvinnorna i Sverige. Och då var han alltså, hon var hockeyfru mot en amerikan som spelade i Djurgården. Och hon gick med damlaget sån här grej. Och sen så försvann hon från damlaget. Och det var ju för att han fick ju kicken efter halva säsongen. För han gav inte allt under matcherna. Och han fick åka till Estland och bli proffs där istället.
Nej, Lettland.
Lettland var det kanske. Du vet vad det handlar om.
Matt Lorito.
Ja, precis. Jätteduktig fru i skors alltså.
Och jättedålig kille i hockey.
Att Lettland är så bra i basket då?
Ja, det är sjukt.
I Lettland bra i basket?
Ja, men framförallt Litauen är ju som har
hur kommer det sig, dessa jättesmå länder med ytterst få invånare? De är duktiga i basket.
Litauen är ju vansinnigt bra.
Det sitter i blodet, Mats.
Stavas DNA.
Ja, eller det kan nog vara kultur också.
Ja, det kan vara kultur, ja.
Men i alla fall, jag tror att som Mats faktiskt, att jag tror faktiskt att Djurgården klarar det. Jag vet inte. Men jag tycker mig se att det är ganska tröttkört Timrå. Lite desperat, sparka tränaren, inte ta in någon ny tränare. För det har varit meningsskiljaktigheter, samarbetssvårigheter. Mellan då tränarna med delat ansvar. Då vet han, Fredrik Andersson och jag kommer inte ihåg vad andra heter. Jag tycker att de har liksom bara egentligen en första andra kedja. Tredje, fjärde har problem att producera.
Alltså Timrå är ju sårbart. Skillnad från Djurgården. Sårbart. Jag kan mycket hellre se Timrå i Hockeyallsvenskan än så Djurgården i Hockeyallsvenskan. Alltså Djurgården i Hockeyallsvenskan igen som det var, tror jag, 2013. Jag kan inte se det faktiskt.
Nej. Jag tror ju också att det beror jättemycket på, för nu vet vi inte än. Matchen börjar ju faktiskt när vi spelar in om en timme och 45 minuter. Ganska mycket vem som får hemmaplansfördel. Jag tror att få Timrå hemmaplansfördel skulle jag säga att det är nästan 50-50.
Jag tror inte det ändå. Alltså, hemmaplan betyder inte lika mycket hockey som i fotboll till exempel. Inte riktigt lika mycket. Jag tror att Djurgården är favorit i varje match.
Det betyder mer för Djurgården i alla fall, tror jag, än för Timrå.
Mycket mer.
Om man, eftersom Djurgården ändå har en publik som av värde.
Alltså, det är en potential som finns i Djurgården.
Alltså, ja, det kan ju gå åt andra hållet också.
Historiskt sett. Så att jag tror att de har en större hållfasthet och stabilitet.
Ingen på Timrå, utan Timrå har ju också en publik som är helt okej faktiskt, men inte som Djurgårds. Det vågar jag ändå påstå.
Ja, men Timrå har ju så många klassiska spelare. Nu blir det sidospår här, men alltså Mats Näslund kanske är den enda hockeyspelaren som har vunnit TV-pucken utan att komma i puberteten. Så han var så liten och sen.
Var det 1,69 eller 1,70? Jag vet inte.
Ja, precis. Han var ju alltså,
1,69.
Ja, men han var ju 1,40 när han var 13 när han var 15. Men han har ju berättat att Henrik Zetterberg, också fostrad i Timrå, de hade problem med honom när han kom upp. Han var ju superstjärna tidigt i Timrå. Men han hade problem med honom på helgerna. För han var ute och slogs på krogen. Nästan varenda vecka. Så slogs han.
Ungefär som Börje Salming då.
Ja, men precis. Och de hade problem.
Han slogs bara hemma med brorsan.
Ja, han och Stigges.
Alltså Stigges.
Och på träningen.
alltså Stigges blick vill man inte möta, det kan jag säga.
Är det den hårdaste av de hårda? Eller? Alltså Stig Salming.
Stigges blick.
Stigges och Stigges Salming, det är Börjes brorsan.
Vi ska lägga ut en bild på Stig Salming sen, tänker jag.
Du blir ju rädd. Du blir rädd när du ser Stigges.
Jo, men det är kul. OS 76. Då mötte ju Sverige i Kanada, de bodde på samma hotell. Mm. Och Phil Esposito hade ju kaxat med Stigge under matchen. Och så på frukosten så fick tydligen hela svenska laget hålla i Stigge så att han skulle sänka Phil Esposito vid frukostbuffén.
Jag trodde länge att Phil Esposito var från USA. Han är ju från Kanada.
Ja, jag är klart han är från Kanada.
Men jag har hört att de kastar stolar på varandra i restaurangen.
Ja.
Innan
alltså Björn och Stig.
Phil Esposito och Stigge. Alltså Stigge var ju en kille som inte vek ner sig, det kan man säga. Så blev Stigge arg då, jäklar.
Men det där behövdes. Jag tror att det där banade också vägen för att Sverige blev ansett som en hockeynation på riktigt.
Så är det. Och jag vill bara säga att det är Börje som har berättat det här. Ja. Och jag frågade Börje då, hur hade det gått om ni inte hade hållit honom bak? Då sa han så här: Stigge hade mördat fel.
För Stigge fanns det ju liksom ingen bortre gräns överhuvudtaget. Jag menar, det var bara det slutgiltiga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är avgörandet som kunde sätta gränser för vad Stigge gjorde. Men sen var ju också kulturen i Brynäs under den här tiden, bara på 70-talet, var ju brutalt, alltså. Hatet mot Leksand var stort. Brutalt hat. Och de slogs ju på träningarna i Brynäs faktiskt. Det var sån anda i Brynäs under en mycket gemytlig och timid Tommy Sandlin, vilket man inte förstår.
Ja, det var ju alltså sent 70-tal. De vann ju massa SM-guld i rad där. Och då, alltså, det var också så att Börjes och Stigges pappa dog ju tidigt i en gruvolycka. Just, i Kiruna. Så det var, Stigge var lite Börjes farsa också. Mm. Och det är kanske inte lätt att ha en farsa som är 15 år och slåss hela tiden. Men Börje kanske fostrar en pojke.
Men Börje kunde ju slåss också.
Jo, visst kunde han det.
Han var ute på krogarna. Men Stigge var mycket ettervärre där faktiskt.
Men han fick väl en skridsko i typ öga.
Ja, det fick han det. Men var placerar vi Henrik Zetterberg då, om vi tar som slagskämpe mellan Börje och Stig Salming, Mats?
Njurundasonen Henrik Zetterberg var ju inte, ja, han var ju jätteduktig i Sverige, men han växte ju ut, tycker jag, som proffs, blev ännu större. Han hade lite...
Jo, men han har ju good guy image, menar jag. Det har ju inte Stigge haft. Men just att han var ute och slog så mycket, det vet ju inte folk.
Nej, precis.
Men han hade ju inte slagit ner Börje, inte ens idag, tror jag.
Nej, men jag menar, alltså det här var ju på krogen på kvällarna. Ja. Det här var ju inte i hockeyrinken.
Jag tror att han kan få ett stryk, alltså. För att så... Han är ju ganska lång dock.
Ja, jo.
Men jag vet inte hur mycket... Jag tror att han får stryk en del, alltså. Mm.
Men det var tuffare tag förr i världen. Både kanske på krogarna och även i hockeyrinken. Var det så? För, under Börjes tid i ishockey. Det är möjligt att det var det.
Men man ska ge fan i att slåss, va?
Alltså nu ska man inte slåss på det sättet.
Men då?
Ja, då skulle man ju tydligen slåss. Så att det är andra tider nu.
Ja, men det tycker jag är bra. Jag tycker det går åt rätt håll i alla
fall. Det tycker jag också.
Ja, men Timrå som har, dagens Timrå i alla fall. Man har ju en kedja där med Ratti och Hans, eller heter han, Checken. Och så är det Lodin är väl med i den kedjan också. Som är väldigt bra. Producerar mycket poäng. Men som sagt, de ser tröttare ut. Och jag tycker nu, när man såg, jag vet inte om ni har sett någon av matcherna, men dubbelmöte som mot Färjestad här, när man torskar med 6-1 och 2-6, tror jag. Man är liksom inte där längre. Det känns som att man har zonat ut allt inför kvalet. Man vet...
Ja, men det är väl så att de siktar på kvalet då? De sparar sig liksom till de matcherna.
Det är ju ganska farligt att slå på takten.
Jo.
Om man har gjort, eller om man bara är helt enkelt lite för dålig. Alltså.
Men det känns väl kanske som utgångsläget inför den här kvalserien mellan Timrå och Djurgården. Det är väl kanske att alltså Timrå kan ju gott och väl räkna med att de inte är kvar. Det är ingen sensation. Men Djurgården, för dem finns det bara inte på kartan att åka ur överhuvudtaget. Det genomsyrar hela klubben, tror jag. Så att det är en mycket, mycket större inneboende styrka att visa klass i Djurgården. Fast det kanske tar emot än vad det är i Timrå.
Och fatta om Djurgården åker ut. Då har alltså Stockholm, Sveriges huvudstad, Sveriges största stad, inte ett enda lag i elitserien.
Det är ju faktiskt skandal.
Eller förlåt, SHL.
Ja, för AIK åkte ju ut nu i kvalet också.
Ja.
Eller play-in till slutspelet för att gå upp till elitserien. Eller SHL då. Nej, men jag tycker att det är ett underbetyg, inte bara till klubban utan också till Stockholms stad.
Det jag hör på i alla år, det var ju Södertälje Sportklubb som jag såg. Med en liten grej såg Södertälje Sportklubb på Hovet och så vidare, som jag blev förälskad.
Ja,
jag är inte förälskad, men förälskad. Och sådär, så att jag gillar Södertälje alla år. Och då var ju Södertälje en hockeystad. En gensys utav ishockey.
Hockey och kringle, det var det som gällde då.
Ja, det var ju det på den tiden, under Fagerlunds tiden.
Nu är det regn och socialbidrag.
Ja, när Fagerlund spelade back i SSK på den tiden.
Pratar vi om Rickard Fagerlund?
Rickard Fagerlund.
Han som alltid svarade, han var ju alltså ordförande i ishockeyförbundet. Och hade som grej alltid svarat i sin telefon.
Just, och alltid lite problematiskt.
Han ringde till Radiosporten när han trodde sig ha en nyhet. Och han sa bara direkt, han kom fram... Går bandet?
Var det så?
Så var det. Och sen sa han också så här att det var någon som sa om honom att alltså Rickard springer så fort han får se en journalist. Oftast hinner han ikapp journalisten.
Ja, just det.
Vi kan säga att han var generalsekreterare också då, i Svenska Hockeyförbundet.
Heter det generalsekreterare? Lite så FN-komplex.
Jag tror att det heter det, generalsekreterare.
Men det måste ha varit en...
Är det ordförande?
Ordförande var det.
Ja, det måste ha varit en ådra som sprack i pannan. För, men han blev ju inte äldre än... Han dog ju tidigt. Ganska tidigt.
Han dog på tennisbanan faktiskt av en hjärtinfarkt. Han var lite över 70 år. Det kan ha varit 2010 eller 2009.
Du brukar säga något fel eller sånt.
Men han planerade sin sorti från ishockeyförbundet. Och han såg sig själv mycket, mycket större än någon annan människa gjorde. Så att han var en storhet i sina egna ögon verkligen. Han skulle göra en jättesorti då och bli omskriven i radio och tv på kvällen och sådär, tänkte han då, intervjuad, som han älskade att vara naturligtvis då. Men det råkade det vara just 9/11 2001 som han avvisade sin avgång. Så att han fick inte ett ord med i media överhuvudtaget.
Stackars Rille.
Det var hans värsta smäll.
Rubrik nummer 4, Rilles värsta smäll.
Ja, men härligt hörni. Då tror har vi slutat oss till i Gotlandssportgänget att Djurgården spelar SHL säsongen 2022-23
och Timrå får slicka såren.
Ja, det där var så All the Young Dudes med Motte Hoople.
Fattat att det var det som gjorde alltså den gruppen känd. Och den låten är skriven av David Bowie. Det hör exakt. Mig. Vad deppigt det måste vara att bli känd för låt som en
inte ens har gjort. Jättetråkigt. Och det finns ju fler sådana exempel där David Bowie skriver låtar. Artist eller vad säger jag, sångaren i bandet, Ian Hunter.
Jaha, ja.
Det är bara lite så här kuriosa.
Ja, men då, det handlar om The Young Dude. Så det blir nästan, inte Young Dude, men Young... alltså Ashley Barty. Världsetta i tennis på damsidan.
Ja, ah, okej.
Okay. Som vann nu senast Australian Open. Hon lägger av 25 år fyllda. Vad säger ni om det? Att lägga av när man är som bäst.
Jag tror att det är ett symptom på tennisen faktiskt. Att hålla på att träna från det att man kanske är 5-6 år. Och hålla på så länge och spela 5-6 timmar om dagen. Det kräver att du har en bokstavskombination nästan.
Ja, i alla fall, eller ja, kanske det. Jag vet inte.
Du kan inte vara normal som vanliga människor orkar med det faktiskt. Att de som är lite som vanliga människor, de orkar inte hålla i tennisen. Den är för jobbig.
Men blir de bra, ni som är bra eller kan det här med tennis? Blir de bättre tidigare nu än förut? Eller är det exakt samma?
Ja, det är tvärtom. För att vi har ju några då som har vunnit Grand Slam som 17-åriga. Michael Chang, Boris Becker, Mats Wilander. Det går inte nu.
Vem är
tennisen
yngst?
Blir bättre än så. Allra yngst är Michael Chang, va?
Han var 17 år. Just det.
Ja, men precis. Och det var också den enda Grand Slam han vann. Vill man säga.
Just det, rekordet krossades, va? Alltså Mats Wilanders rekord.
Ja, men
har
så
hört Björn Hellberg vid något? Undrar det var i tv-programmet Time Out han sa det.
Okej.
Okay. Men okej, så att man blir bättre senare då?
Ja, det är för hård konkurrens. Det går inte att ballongbolla sig till någonting.
Apropå Björn Hellberg, jag tänker på att tennis kommer ofta in på Björn Hellberg. Han var ju utsänd före att vi bevakade så många matcher på tiden med Henke Sundström och Wilander. Och det på den tiden så han utsänd på mindre turneringar, Hellberg. Och då satt han ju på läktaren med en telefon och då frågade programledaren Björne då hur är ställningen då mellan de här gubbarna, Henke Sundström och utlänning och det. Ja, det är precis matchboll, sa han alltid. Och så refererar han matchbollen då fram och tillbaka. Får han backhand, backhand, får han. Får han backhand, får han backhand, Henke. Henke går på nät och slår en volley och vinner matchen. Men då hörde man i bakgrunden att matchen var slut för länge sedan. Så var det. Jo, så var det. De höll på att packa ihop anläggningen då när han var inne. För han tyckte att det är mycket roligare att vara inne när det är en matchboll liksom. Så han fejkade alltid matchbollen.
Kunde lyssnarna höra detta?
Man lyssnade också.
Ja, men alltså, då kunde de höra att det var fejk?
Just det. Även om det är telefon så hör du ju liksom publiken i bakgrunden. Att nu vinner han ju då den här mästerskapsbollen. Oh, det är klart att det jublas i bakgrunden. Men för Hellberg var alltså det viktiga då att komma in i ett dramatiskt skeende och fejka
det. Det kunde jag göra likadant på hotellrummet i så fall.
Ja, gärna det. Gärna ja. Det.
Men vad vi kommer med här, det är att jag vill se om ni kan hjälpa till att komma på andra idrottsstjärnor som har haft mer att ge när de lägger av. Alltså jättestjärnor. Då gills inte sådana som Magnus Norman som blev skadad efter sin final i franska. Eller Jesper Blomqvist eller Thomas Brolin som blev skadad vid 24-25
år. Jag är specialare.
Ja.
Michael Jordan.
Ja.
Som slutade men började igen. Och som slutade, lite en historia om Michael Jordan, bara för det här känns lite sant tycker jag. När han är på topp, han är som bäst i 92, kan det vara kanske?
De vann ju Chicago Bulls vann tre titlar i början på 90-talet.
Ja, precis. Men de vann sex raka, va? Gjorde de inte det?
Nej, det gjorde de inte. De vann tre stycken och sen vann, var du ska komma till en, tror jag, borta i två år och så vann de tre till när han
precis, kom tillbaka. Så var, exakt. Ja. Han var i alla fall borta då från 92 till typ 95.
Ja.
För att han skulle bli baseballstjärna.
Ja.
Det var hans. Han ville spela i
93 till 95.
Precis. Mm. I Major League Baseball. För att hans pappa, det var hans pappas dröm.
Just.
Han gick han bort och han var hans stora förebild och allting. Så han började spela enormt mycket baseball. Alltså 12 timmar om dagen. Slutade han på alltså toppen av sin karriär. Alltså folk tycker att det är helt sjukt. Når nästan hela vägen. Han har ju spelat farmalagsmatcher. Men då fick baseballen ett sånt här en lockdown.
Jaha, var det lockout, som var?
Lockout heter det.
Ah, okej, okay. Alltså facket.
Ja, spela facket. Eller, ah, ja. Eller nej, vet du vad? Det är ligan själva som stänger ner.
Ah.
För att de vill ha lönetak och sådär.
Ah.
Så,
fackförbundet älskade i Sverige, hatade i Nordamerika, så kan man väl säga.
Så kan man säga, precis.
Men nu var det med Nadia Comaneci och Olga Korbut. De var ju enorma på sin tid.
Ja, alltså,
de är historiska med sin skicklighet som inte låter sig beskrivas överhuvudtaget. Det går utanför allt förstånd.
Vi snackar gymnastik nu, va?
De som passerar om 30 kilo så får de mens och sen så är det
kört. Ja, men de slutade av olika skäl ganska tidigt. Ja, de hade haft mycket mer att ge, men slutade tidigt.
Ja, bra exempel. Och ja, men du skulle fortsätta med Michael Jordan.
Ja, men lite då kanske, ja. Bara. Men han var alltså på väg att spela även i MLB. Och börjar då som typ 29-åring. Det är fantastiskt. Men så börjar han igen med basket då, va? Och vann tre raka. Innan han slutade ju inte då dock. Utan han fortsatte i två år i Washington Wizards, va?
Så var det. Men de var ju 96, 97, 98. Alltså tre tittar till. Och det är helt sjukt.
Och sen slutade både Scottie Pippen, ja, och Michael Jordan. Och då blev det liksom inget mer.
Ja, så var det. Men det var två bra gymnastikexempel. Jag tänker på två till. Till exempel som hade kunnat vinna mer. Och ni får gärna fylla på. Men tänker Carolina Klüft, ja, till exempel.
Precis är det.
Hon var alltså 25 år när hon slutade efter ett OS-guld och tre VM-guld. Hon är alltså vår främsta friidrottare någonsin, meritmässigt, i modern tid, Carolina Klüft. Och hon bytte då till längdhopp. Och efter hon gjorde det så blev hon ju en sämre längdhoppare än hon var när hon var sjukkampare. Men hon hade väl kunnat vinna mer, eller vad tror ni?
Ja, absolut, absolut.
Men två OS till.
Hon hade ju också många andra intressen eftersom hon är från Småland. Så att... Småland är ju fantastiskt. Men hon hade ju också tv-intresse, etc.
Alltså, har du hört något om det? Berätta i så fall.
Nej, men hon lockades ju av andra uppdrag i och med att hon var så pass karismatisk.
Hon fick ju via
Klüft alltihopa. Så att hon drog sig åt andra håll också. Hade kanske svårt att hålla fast där med friidrotten av det skälet, eventuellt.
Men jag tror också att hon var så överlägsen att det var, men dock så slog hon ju inte det här rekordet.
Nej, det är Jackie Joyner Chrissy som har dopad som 17 visserligen, men
precis, ändå. Men exakt så. Men det är så märkligt att hon inte fortsatte. Ja, hon slår rekordet.
Visst är det. Och sen så bara, samma ålder då, som faktiskt samma ålder om vi ska vara, är faktiskt Björn Borg. Han var ju när han vann US Open, när han vann franska 81, då var han faktiskt bara 25 fyllda. Så att det är samma ålder. Sen så lämnar han ju arenan efter US Open 81 och kommer inte tillbaka på många år. Så att det är samma.
Pelle Lindberg lade av när han var 26.
Pelle Lindberg dog.
Han dog 80-85. Alltså på toppen av sin karriär faktiskt.
Men då la han väl av, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Han la av i bilen.
Men tennisen är återigen ett specialfall kanske, för att det är så jobbigt att hålla sig i trim, ja, och träning och så vidare. Alltså, vilken vanlig människa orkar spela 5-6 alltså, timmar om dagen i så många år som de gör. Alltså, Nadal är ju ett fenomen utöver någonting som går att beskrivas. Och Federer fram till sin skada också, även Djokovic, att de orkar hänga i med detta ganska enformiga spel i längden.
Ja, det är sjukt.
Så att Wilander la ju också första gången ganska tidigt. Och Borg som vi nämnde. Så att det är ganska symptomatiskt.
Men vi har ju ett färskt exempel. Nils van der Poel.
Ja, men precis. Ja, bra.
Han går nästan utanför
toton. Välkommen.
Utanför toton. Alltså han du kan ju inte lägga ett karbonpapper på Poel och någon annan. Det går ju inte. Så att han är så pass speciell så att... Han går nog lite utanför. Men dock stämmer det. Han slutar på ett mycket märkligt sätt.
Ja, han har i alla fall slutat.
Ja, det har han gjort. Sen också faktiskt Stina Nilsson. När hon vann ju ett OS-guld, två VM-guld. Och så bytte hon sport. Hon var bara 26 år fyllda. Och vem vet, kanske kommer hon vinna någonting mer i skidskytte. Men...
Säkert inte.
Nej, säkert inte.
Känns
men
inte
så. Hade hon fortsatt med sprint... Så antagligen.
Men varför slutade Stina Nilsson denna fina karriär i skidor med att gå över till någonting som var ett gungfly? Jag vet
inte. Men det är väl samma med Carolina Klüft. De kände väl inte för det längre.
Mm. Mm.
Men jag har ett annat exempel. Sist om då, inte Jesper har honom att sticka in, men vi fick ändå två gymnaster av Mats, men nej.
Nej, Olga Korbut är väl den sparm från Minsk,
ja,
va?
Absolut.
Ja,
och den andra är från Rumänien, va?
Ja. Mm. Ja, precis. Bra, där fick du ett instick. Men vad jag skulle säga, en annan är om vi pratar, en man som vann två OS-guld 1972 och sen VM-guld 73, la av endast 22 år gammal.
Gunnar Larsson,
ja. 22 år var han, för det fanns inga pengar i simningen. Hur mycket mer hade Gunnar Larsson kunnat vinna?
Ja, alltså han ville ju verkligen bli bäst. Är girig som bara den, men återigen, det fanns inga pengar. Och i en tid när det började bli pengar i idrotten så kände vi kanske att det var orättvist på något sätt att han inte fick några pengar för att han tränade så här fruktansvärt mycket, hade så stora framgångar och det. Så att tråkigt för Gunnar tycker jag.
Men sett i backspegeln verkligen att han tvingades sluta av det av skälen vi nämnde.
Han kunde trösta sig lite senare med att kanske få gratis Big Mac. Han öppnade två stycken som franchisetaget, två Big Mac-restauranger i Eskilstuna.
Alltså två McDonald's?
Ja, alltså, precis, efter sin karriär.
Men nu, kunde han inte fortsätta med simningen då? Alltså,
nej,
men alltså,
det fanns inga pengar.
Ja, det var orättvist sen när de började tjäna på 80-talet.
I alla andra sporter, inklusive simningen senare då, så fanns det ju ganska snart pengar under den tiden då Gunnar höll på. Men det kan inte vara kul heller att kamma hem noll pengarna. Det blev liksom kutym inom sporten att det skulle vara heltidsproff. Man skulle leva på sin sport och det kunde ju inte Gunnar då. Jag träffade Gunnar inte så många år sedan faktiskt. Och han är inte riktigt glad i sin karriär sett i backspegeln heller faktiskt.
För att?
Ja, det är väl det här att det var på något sätt han slet och kämpade kanske lite grann förgäves.
Men ändå två års skuld. I München om vi sänker 72, eller?
Ja, men precis. Och det var ju också då som de tog bort tusendelar efter det att han vann. För han vann ju med en tusendel.
Mot Mark Spitz, eller?
Tim McKee.
Och det var alltså medley. Var det 200 eller 400 medley?
400 medley.
Ja.
Men vad var det Spitz vann någonstans då?
Ja, men det var,
Spitz var ju fantastisk. Han vann ju, tror jag,
men det var inte samma sträcka.
Sju guld.
Men det var 72?
Det var 72, men det var inte samma sträcka. Sen fick ju Spitz stryk av...
Bengt Baron.
Det var ett annat som han åtta OS-guld i samma OS.
Ja, Michael Phelps.
Phelps, ja, precis, ja.
Men han då, vet, han som inte är... Han som var Tarsan, Johnny Weissmuller.
Han var också bra, men inte lika
men
bra.
Men han vann också OS-guld, va?
Ja,
men,
och han tävlar ju mot Arneborg, eller var det Björnborg?
Arneborg.
Ja, för det fanns ju en simmare som heter Björnborg.
Jaha, det, men var det här typ Helsingfors OS 52 då, eller?
Oh, alltså tidigare.
Eller var det London 48?
Det är en slamkrypare med Björnborg faktiskt. Han var ju också bra guld. Så att,
ja, faktiskt i simning.
Ja, i simning.
Men inte, alltså, var en tennis Björnborg också bra guldet?
Det gjorde han två gånger. Och två gånger gjorde han
okay,
det.
Men Simbjörn
Mark gjorde det två gånger.
Vem har gjort det tre gånger? Ingen, eller?
Jo, men det delades av någon... Var det inte Klyft som fick det lika många gånger?
Det var osagt. Alltså, tre låter ju fantastiskt mycket. Jag tror inte att någon har fått det tre gånger. Rätta om jag har fel.
Men var inte Stenmark rätt ung när han lav?
Nej, det var han inte. Alltså, Stenmark vann sin sista seger i USA 89, då var han ändå 33.
Och han borde lagt av tidigare då?
Så kan man tycka.
Det kunde han verkligen.
Det är en Kalla som varit förnedrad i det senaste OS i Kina. Riktigt förnedrad. Hon borde inte ha ställt upp.
Men vann sin sista SM nu. Ja. Guld SM.
Ja, brons va?
Nej, guld idag.
Vann någon guld idag?
Alltså, då snackar vi alltså att det är torsdag idag.
Men det är faktiskt helt otroligt tycker jag.
Mm. Och hon spurtade förbi. Hon spurtade förbi Stina. Inte Stina. Hon spurtade förbi.
Ebba Andersson.
Hon spurtade, vad fan heter hon nu än?
Vem av dem är det?
Maja, va?
Maja Nilsson.
Nej. Ja, i alla fall, hon fick en spurtseger. Men, för att säga så här. Frida Karlsson och Ebba Andersson. Inte så att de gjorde sitt bästa i spurten kanske direkt. Ska vi sluta i dur? Visst är det humor att Ryssland ansöker nu i krigstider om att få arrangera fotbolls-EM 2028? Gör de det för att de är roliga, någon form av burlesk humor, eller fattar de inte? Vad tror ni?
De fattar inte. De vill inte fatta.
Okay.
Alltså, jag tror att de med näbbar och klor gör allt, även inrikes, för att berätta. Vi är fortfarande med i matchen. Vi ansöker om EM. Vi är fortfarande med.
Ja, just det. Så
hoppas de säkert också på att kriget, alltså att det ska vara över snart, att sanktionerna ska släppas och att Ryssland då inte är sanktionerade. Men det här kommer ju påverka Ryssland länge. Men det är inte bara nu.
Det kommer ju ta tid också för att det ska sättas åt befolkningen, den här åtstramningen och lägga levnadsstandard och alltihopa och kunna hota Putin. Det är långt, långt fram i tiden med den desinformation som finns i landet.
Nej, men jag håller med dig, Mats. Jag tror att det här kommer att vara många år och jag tror inte att Ryssland kommer få EM 2028.
Däremot, det tror du inte.
Nej, jag tror faktiskt inte. Däremot så är ju Turkiet en dark horse.
Ja, då, alltså från början var det ju bara England som hade ansökt tillsammans med Irland.
Men ja, Storbritannien och Irland.
Ja, förlåt.
Nej, men det är viktigt.
Det
är viktigt för att det är Skottland och Wales och Nordirland också.
Okej.
Därför.
Jag backar. Från början var det dem. Och sen så kom alltså Turkiet och Ryssland bara pang, buff.
Turkiet har också skickat in nu, va?
Ja.
Men EM i fotboll är attraktivt. Det är ju inte så många länder som ett VM. Och det är ju så otroligt attraktivt för alla. Och sen har stora pengar.
Det är mer stålar EM än VM. Visste du det, Mats?
Ja.
Men, alltså ganska mycket mer
stålar. Jag visste inte det. Så att,
nej, men visste du, Olle? Nu visste du.
Nej,
men
däremot, hur kommer det sig?
Vet du det nu, Olle?
Ja,
det är fler som tittar, tror jag. För att det är fler... De europeiska länderna är så otroligt rika, misstänker jag. Så att det är lättare att få hög respons. Det är så här pissländer som Slovenien och sånt än Costa Rica.
De slipper de här utfyllnadsländerna som alltid kommer till VM och som kanske är en belastning för turneringen. Så är det ju.
Som Costa Rica 90 till exempel.
Alltså av politiska skäl så har ju alltid de här ordförandena som Blatter, och det byggs sitt maktpyramid på att liksom muta länder långt utanför Europa. De ska få vara med och få öka tilldelning av platser och så vidare. Och det har ju förstört lite av nimbusen kring VM, medan däremot EM håller en otroligt hög klass rakt igenom.
Så är det, och jag vill komma med en rättelse. Här kommer en rättelse. För någon vecka sedan, kanske en eller två, så sa jag att Oda Hussein, som var ordförande i Iraks fotbollsförbund, skar upp fotsulorna på spelarna efter tre raka förluster. Och jag sa att det var 94, trodde jag. Mycket antagligen 90. Det visade sig att det var 86, så nu vet vi det. 86 var det.
Ja, för Irak har nog inte varit med sedan 86, va?
Nej, precis.
Precis. Och sen var man till och med, hade man till och med sanktioner 90 och fick inte ens kvalat till VM kanske.
Så kan det varit,
ja. Så kan det verkligen ha varit, tror jag.
Vet du vad? Om bara ett par timmar nu så är det ju Sverige-Tjeckien. Och sen så kanske Sverige-Polen, eller så är det Tjeckien-Polen. Ska vi nu blotta oss och tippa?
För att ja.
Det
här,
ska vi göra det vad vi tror? Om hur går det i kvalet nu? Mats, du får börja.
Alltså, Tjeckien är ju inte...
Vi blottar våra strupar.
Ja.
Det är ju inte samma lag som i EM där de har i kvartsfinal senast, EM 2021. De har skickat bort det från Bayer Leverkusen till exempel, och backlinjen är också borta i stort sett. Så att Tjeckien på bortaplan är ett mycket blygt och anonymt lag mot Sverige som trivs otroligt bra på hemmaplan på Friends Arena, och Sverige vinner med 2-0, tippar jag. De släpper inte in något mål för att de är uddlösa, tjeckerna, verkligen.
Och hur blir det då i matchen mot Polen?
Ja, i Scholzow så blir det helt annorlunda. Alltså Sverige är ju mycket sämre på bortaplan. Vi förlorar ju mot...
Framförallt mot östländer har vi jätteproblem.
Östländer. Vi åkte mot Grekland och Georgien och så vidare.
Ja, och hur går det?
På bortamatchen. Där tror jag att det blir jättejämnt mellan Polen och Sverige, och nu funderar jag som bara tusan på hur resultatet kommer att bli där. Men jag tror ändå att alltså Sverige följer mot Ukraina då, en katastrofmatch i EM senast, och det, jag vill inte att det ska bli något liknande, en 2-1 förlust, jag vill inte det, men det är stor
fan
risk.
Vad du verkar och tänker nu, kom igen, vad blir det?
Det är stor risk. Jag tror att Sverige vinner efter förlängning och straffar till slut i alla fall. Med
Sverige
disciplin.
I VM enligt Mats Strandberg. Ja. Vilken rubrik.
Femte rubriken. Ja, sjätte rubriken eventuellt. Jag tror att Sverige slår Tjeckien med 2-0 eller kanske till och med 3-0. Tycker att Sverige har mycket bättre lag och mycket, som Mats säger då, mycket mer spets också. Sagt Patrik Schick borta. De har inte så mycket. Sagt mycket skador också generellt sett i laget. Men sen tror jag det kommer bli tufft. Jag tror 1-1 nere i Scholzow. Om vi nu möter Polen.
Ja, och då blir det förlängning och kanske straffar. Då,
förlängning och straffar, och där vågar jag inte säga, för att det kan ju gå hur som helst. Men jag tror ändå att Sverige faktiskt går till VM.
Ja, då är det jag. Och då är det så här att Sverige, så fort Sverige är lite favoritsäte, sitter i förhållandet och folk tror att Sverige ska vinna, så går det åt helvete. Sverige är bättre ur underläge. Så jag tror att det blir 1-1. Sverige kommer att spela övertag ikväll mot Tjeckien. Kommer förlora i förlängningen eller på straffar. Och sen säger jag, så är det slut.
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja, tråkigt.
Jag tror att når vi bara Polen, så tror jag att vi har en ganska hyfsad chans. För att Polen kommer ju vara favoriter på hemmaplan. Med Lewandowski, ja, och sådär.
Precis, då har
så
vi bra chans.
Så det hoppas vi att det ska bli.
Slår vi Tjeckien, då tror jag att vi tar Polen. Men
jag tror att det var bra att Ryssland är borta. För jag tror aldrig att vi hade åkt till Moskva. Eller Sankt Petersburg har vunnit borta mot Ryssland.
Jag tror ju Polen är värre än vad Ryssland hade varit. Alltså Ryssland är usla i fotboll, det är de bara. De var ganska duktiga 2018 på hemmaplan, men ändå inte bra.
Men de har ändå slagit Serbien hemma med 5-0 och sådär i VM-kvalet.
Alltså Polen är vassare.
Då ska jag komma kanske med den smalaste kunskapen som någon besitter här i världen. Och det är att jag gick i samma klass i gymnasiet som centerledaren Olof Johanssons son, Niklas Johansson.
Jaha.
Och han berättade att enligt hans pappa, nu snackar vi 1990. som var en stor fotbollsfreak, så var den världens bästa fotbollsspelare 1990. Och han såg saker som vi andra inte såg. Han var intelligent, enligt då sin son. Var ryssen Michalichenko. Alltså det kan vara världens smalaste kunskap. Så enligt Olof Johansson, centerledare 90, så var hans världens bästa fotbollsspelare ryssen Michalichenko.
Det var inte han som vann skytteligan.
Nej, det var en helt annan.
Vad heter han då? Oleg...
vad heter han då?
Oleg Blåskin, va?
Nej, det heter han inte.
Nej.
Nej.
Det kan inte ha varit, vad heter han, Boris Konovalenko, Bäckbekantingen.
Det var inte George Viado från Liberia.
Nej.
Det var tidigare.
Och Liberia var inte med, va, 94?
Nej, men jag tänkte att det var Ballon d'Or, tänkte jag. Alltså då, som blev värd på ett fotbollsspel.
Jaha, när vi pratade om skytteligan i VM.
Förlåt.
Vem tror du var det då? Var det...
I VM 1990.
Ja, men det var han som gjorde, han gjorde fyra mål mot i första matchen och vann skytteligan. Vad fan hette han?
Oleg, vi googlar
det,
här.
Det var inte tysken då?
Nej. Han slog Kenneth Andersson allihopa 94. Vi ger mig första bokstaven efternamn så kommer jag sätta det.
VM 94.
Skyttekung. Säg bara första bokstaven efternamnet.
Var inte tysk?
Nej, det var en ryss som vann.
Okej, skytte. Nej, det var en ryss.
Ge första bokstaven efternamnet.
Rysk och tysk och Belm. Skyttelig VM 94. Han, S.
Va? Salenko?
Ja, Oleg Salenko. Bra gjorde taget. 6 mål. Men det var därför jag skojade lite om Boris Konovalenko, för jag visste att det var ett Lenko-namn.
Ja.
Han gjorde 6 mål, men gjorde han ju också typ 4 i en match, som sagt.
Och fatta vad snarstucken då Olof Johansson var, som avgick ifrån regeringen i protest mot att det blev Öresundsbron. Snarstucken verkligen. Ja. Och jag tror inte ens han idag är sur över att han slipper ta färja till Danmark.
Satt Centern med i en S-regering då, 98?
Ja, de samarbetar på något
samarbete,
sätt.
Va?
Ja.
Det var ett Göran Perssons samarbete. Göran Persson kom i 96, ja, och han var polare med Olof Johansson.
Ja, de var jättebra kompisar.
Men Olof Johansson var som sig var snarstucken och det. Han körde sin egen agenda. Ja, det gjorde han. Egen agenda.
Ja,
det var ju sur om att han ville att han ville åka och köpa egen sprit. Att det var en stora grej. Ja. Och att han var lite sur över det då, att det blev bron, för då kunde alla åka över.
Jaha, vad kul.
Det var någonting sånt. Det var i alla fall, ryktena gick om det, att det var att han köpte ganska mycket egen sprit.
Men Jesper, om någon tjej raggar på dig en gång, så undrar de så här: jag vill bara vara med dig om du vet vem Olof Johanssons favoritspelare var på 90-talet. Vem säger du då? Michalichenko.
Michalichenko.
Ja, världens bästa. Och så då står det gnistor och sen säger han
då är allt all in.
Alexander säger bara, jag vill bara gifta mig med dig om du kan Michalichenko.
Ja, exakt.
Ja, men då, nu kan jag det, Michalichenko.
Okej, okay, ja, vi gifter oss.
Ja, okej, okay, säger hon då. Ja. Vi kör Gardell.
Ja.
Jag heter Jonas Gardell. Hatto. Jag har varit med i Melodifestivalen. Hatto.
Ja, men vad härligt, hörni. Tiden går mot sitt slut, eller podden. Jävligt trevligt idag. Men kan säga att det kommer nya poddbilder som kommer bli hur roliga som helst. Men jag tycker vi håller lite på...
Mats är bäst på också dessa.
Mats är bäst där också. Och
nej!
Vi måste också prata lite, Mats. Du, ta hand om din tå nu.
Ja, jag måste göra det. Jag kan inte missköta tån längre. Absolut inte. För att,
har du gjort det för...
Ja, för mycket. Jag känner nu att det skulle jag inte ha gjort, helt enkelt.
Vad har du gjort? Är det liksom nagen som har blivit sån här...
Ja, jag kan säga att jag spelade tennis i onödan för att jag hade väldigt ont i tån. Inte nagen, men tån. Och sen fick jag betala ett högt pris för det. Och det priset betalar jag i nuläget.
Är det nageltrång som är själva?
Nej, det är ju inte det. Utan det är något... Gikt säger de att det är, men det är inte gikt. Men det är en
svunnen... Gikt är roligt, men när Pelle Svanser hade skidtävling och Måns sa att han skulle vinna och så skulle Måns åka. Då sa han, jag kan tyvärr inte åka, jag har gikt.
Okej, vi kallar min grej för gikt, fast det är helt fel.
Men är det någon form av portvinstår du har?
Nej, det är ju
inte samma. Det är samma som gikt.
Ja, det är gikt också. Pratade, för man hade ofta dubbla portvinstår.
Jag skulle önska att det var det. Det låter trevligt med portvin, tycker jag, men det är tyvärr inte det.
Går ju rakt lite där mellan Tommy Söderberg, operatkapten, och portvinstår. För de har samma gång, nämligen. Ah. Julbenta portvinstår. Ah. Och så går det gunga.
Just det, med framåt tyngd.
Precis.
Det är det som jag kommer fram.
En stor härlig björn.
Ja, tänk då när han bar den där trunken i Turkiet-matchen 2001 kanske. Då hade han så mycket framåtvikt.
2000 var det, EM 2000.
Mats, där var vi en kvalet.
Ja, förlåt.
Åh, vilken duell vi slutar med den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
Och vet du vad, Mats? Nu har du chansen att på de exakta orden och det exakta bandet.
Är det inte Ava?
Ja, förlåt, Ava menar jag.
Allt ni bygger upp ska vi meja ner.
Med?
Ja, det är Lova Antell och det är och bandet då och bandet
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.